Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han var lagkapten när Sverige vann VM-guld 1992. Timrå IK, Brynäs IF, Minnesota North Stars, Dallas Stars, Quebec Nordiques, Lugano, Klåten och Brynäs IF igen. Han är SHL Elitseriens äldste målskytt någonsin. I Holmgren möter avsnitt 184 Tommy Sjödin. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Tommy Sjödin. God lyssning. Podden presenteras utav Stryktipset, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Tommy Sjödin, du håller på Tottenham.
Yes.
Varför då?
Det är ett lag som jag har följt sedan jag var, kan vara 14-15 år.
Glenn Hoddle.
Glenn Hoddle, Osvaldo Ardiles, Ricardo Villa.
Steve Archibald.
Steve Archibald, Gary Lineker dök upp.
Rick Clemens i mål.
Ja, och idag har vi en Harry Kane.
Harry Kane, ja. Ja, det går ju bra för Tottenham när vi sitter så här och pratar. Trots att de inte köper spelare så hänger de med där uppe på en Champions League-plats.
De gör det, men problemet i år tycker jag de har förlorat de viktiga matcherna mot stora lagen. Men de är ändå med där uppe och kriga och har fortfarande hugg på att kunna vara med och slåss där uppe. Men då måste man slå de där stora lagen också. Det har de inte lyckats med i år.
Som stryktipstippare, vad är ditt personliga rekord?
Oj, det är inte ofta jag tippar så ofta, men det är väl den där 10-11 rätt.
Jag har aldrig en 13, du har ingen 13-tröja hemma.
Nej.
Nej, de är svåra, de är väldigt svåra att få. Ja.
Men det har du provat fått noll rätt någon gång?
Nej, det är svårt också. Speciellt om man ska köra system.
Ja.
Men då kan man inte ha kryss i match 13 om man ska ha noll. Det blir alltid kryss i match 13.
Är det så?
Alltid kryss i match 13.
Ska man ta en säker där då? Ja.
Tommy Sören Sjödin, född den 13 augusti 1965 i Timrå. Tjenare Tommy.
Tjena, tjena.
Nu sitter vi hemma hos dig, solen skiner i centrala Gävle. Gavlån bara runt knuten.
Ja, vattennära står du på taxeringsmyndigheten.
Vattennära, ja. Kan man bada i Gavlån?
Ja, det går.
Går du ner på kvällarna och tar ett dopp då?
Det beror på vilket flöde det är, vilken höjd det är.
Aha, okej, okay, okej. Okay. Men du är ju Timrå, det är Timrå kille från början.
Där var det Indalsälven som gällde.
Där var det Indalsälven som gällde, ja. Timrå och hockey. Alltså vi pratade lite här innan. Vad är det med Timrå och hockey? Jag har ju träffat Mats Näslund och några till som kommer från Timrå. Men vad är det med just kombinationen hockey-Timrå?
Hockey, när jag växte upp var hockeyn väldigt stor i Timrå. Och nästan alla spelare kom ju från Timrå och Sundsvall. Det var liksom inte mycket spelare utifrån som kom. Och man tittar på möjligheterna där med ishallen som man växte upp vid. Man byggde upp en sporthall, man byggde upp en skola och närheten till allting. Från 10-15 minuters gångväg från där man bodde och där alla kompisar bodde. Så att det var där man hängde. Och hockeyn som gällde, samtidigt som man dubblade med lite fotboll emellanåt. Då. Men det var fotbollen eller hockeyn som var det dominerande. När hockeysäsongen drog igång, då släppte man fotbollsdojorna och så gick man in i ishallen.
Det luktar ju ishockey bara man kommer i närheten, landar midlandad och börjar närma sig Timrå, eller man kommer andra vägen från Sundsvall och åker norrut. Det luktar hockey på. Jag menar, vi pratar ju namn som Egil Lindström, Inge Hammarström, Lennart Lindström, Svedberg, Mats Nedström, Kjell Dahlin.
Det är ringvägar, är det bägge?
Ja, båda från Stanley Cup-mästare från samma väg.
Ja.
Och Bo Bulla Berggren, din gamla backkompis.
Ja, han har man ju ut i många gånger.
Och dig, du, Tommy, och sen har vi andra naturligtvis. Men de är ju Zetterberg och Modin, de är från Djurunda, va? De är ju från andra sidan.
Det är en Djurunda.
De räknas inte som Timrå grabbar på riktigt, va?
Nej, inte riktigt.
Inte riktigt, nej. Bara när det passar.
Ja, när vi ska skryta om Timrå passar det då.
När vi ändå är inne på det då, connectionen mellan Timrå och Brynäs har ju alltid varit stark. Brynäs har ofta plockat spelare från Timrå. Vi har Mats Näslund, vi har dig, vi har Tigen Johansson,
Anders Dahlin,
Anders Dahlin också. Ja.
Strimma tog den. Ja. Och, nej, så att, jag vet inte de banden riktigt varför, men det var väl när Timrå spelade mycket Division 1 och fostrade fram spelare. Det var lätt att åka och titta på de matcherna och scouta de spelarna. Så att, på den vägen, jag vet inte, jag har inte hört riktigt den historiken varför Brynäs rök Timrå-spelare.
Ja,
men Timrås kallades för Plantskola.
Ja, det är väl fortfarande en Plantskola.
Ja.
Det är ganska nära i och för sig. Vad tar det att åka upp? 2 timmar?
Ja, 2 timmar.
Det är inte så himla långt. Nej. Vi pratade också om att det är märkligt ett sånt idrottsområde som Timrå ändå är. Vi kunde inte hitta någon riktigt bra fotbollsspelare som är född och uppvuxen i Timrå.
Alla talangfulla fotbollsspelare på min tid, de var det ju hockeyn istället.
Ja,
även fast vi var talangfulla fotbollsspelare.
Ja, för det var det som gällde i Timrå.
Ja, annars var det ju pendling in till IFK Sundsvall eller Giffen och Sundsvall. Men man höll sig i sina territorium runt ishallen där uppe.
Ja. Hur var Tommy Sjödin i skolan då?
Average.
Ja. Det gjorde du skulle.
Ja, jag brukar ta det som ett exempel här när man bestämmer sig att man ska göra saker och göra ordentligt. Även fast jag inte var någon duktig i skolan, jag låg i hela högstadiet på 3,0 ungefär, average. Men sista terminen bestämde jag mig att nu jävlar ska jag höja betygen och höjde upp mig till 3,6. Men föll tillbaks ändå i gymnasiet ner till 3-0 igen. Så jag låg där ungefär.
Mm.
Men det visar sig att om man bestämmer sig så funkar det lite.
Gäller det ishockey?
Gäller allt. Ja, det gäller bara att ge sig hän.
Ja. Vilka var favoritämnen i skolan? Om vi bortser från gymnastik, idrott. Vad gillade du för ämnen?
Nej, det var mer de tekniska, träslöjden och tekniken och de bitarna. Inte de teoretiska så mycket. Kemi var lite roligt att mixa med ibland när det kunde smälla till lite.
Ja. Och pappa Sören, alltså du heter ju Tommy Sören,
ja.
Sjödin, materialförvaltare i många år i Timrå.
Ja, han var ju med i stort sett hela uppväxttiden som materialförvaltare i skymundan. Blandas inte i så mycket. Det var mer när man gjorde felaktiga saker som disciplinära grejer.
Hade du...
Nej, inte spelmässigt.
Nej, nej.
Fel, men det kunde vara något disciplinära att man slog klubban i ribban när man varit förbannad. Man var inne på någon mål i arslet och sånt där, då kunde man få fel.
Var du tjurig när du var yngre? Alltså?
Mm. Ja, jag tyckte inte om att vara inne på mål i arslet i alla fall.
Nej. Vad hände? Det gjorde ont då?
Ja, det gjorde ont. Ja. Det kunde gå en klubba då, det var det gamla K3 221 som gick.
Och de var dyra av dem också på den tiden.
Ja.
Ja, ja. Vad jobbade mamma och pappa med?
Morsan jobbade på kommun och hon driver en butik idag. Och farsan är ju pensionär. Morsan är också pensionär fast hon driver en klädbutik fortfarande. Och farsan har varit fabriksarbetare och betongarbetare. Så hårdförd, genomtränad gubbe.
När kände du att du... Jag brukar alltid fråga det. När kände du att det är hockeyn jag ska ägna mig åt? Jag har någonting som är lite mer än resten runt omkring mig. Samma ålder, i samma område.
Jag har fått den där frågan. Jag vet inte riktigt ärligt om jag kände så någon gång. Utan jag spelade hockey bara för att jag tyckte det var kul egentligen. Väldigt kul. Växte upp, hängde mycket runt Timrå, lagets träningar. Försökte tigga klubbor, få klubbor och var runt hallen mycket och området runt skolan som jag beskrev före och inne på sporthallen ner och kolla på träningar och Nej, jag vet inte riktigt när jag bestämde mig för att jag skulle bli hockeyspelare, utan jag spelade för glädjens skull och sen har det bara rullat på tills en gång när jag riktigt bestämde mig att nu ska jag ta ett steg till, men, och det var ju efter jag bröt tandleden 91. Då gjorde jag en riktig kraftansträngning och ville ta ett steg till, precis som jag sa med skolarbetet där, och det gav resultat. Så att, men i uppväxttiden, jag kan inte komma på att nu ska jag satsa på hockeyn för det här vill jag bli jättebra på, utan glädjen.
Vad hade du för andra drömmar då? Alltså för det, vi ska ju säga det också att när du kom upp som A-lagsspelare, då fanns det inte heltidsproffs i Sverige, utan då hade spelarna jobb eller studerade vid sidan om. Vad hade du för så att säga civila drömmar?
Brandman eller gymnastiklärare. Jag sökte in som gymnastiklärare på GIH som det hette då. Och varit med 375 i reserven och sånt där. Det kändes ju rätt så långsökt. Men sen rullade det på med hockeyn och hade faktiskt klart med Hammarby att jag skulle flytta till Hammarby och spela med dem. Men två dagar innan jag skulle signa det kontraktet så hörde Brynäs av sig. Och då bytte jag tankar och avvaktade en säsong, för Brynäs ville vänta en säsong. Så att då var jag kvar i Timrå och spelade en säsong där. Sen flyttade jag till Brynäs året därpå.
Ja just det, var Mats Kihlström som skulle gå från Brynäs till Södertälje, var det inte så?
Det stämmer, han var ett årsfall där.
Ett årsfall, ja. Så blev han kvar och då blev du kvar ett år i Timrå.
Och då fick jag riva kontraktet med Brynäs och så fick jag vänta ett år.
Vad arbetade du med i början av din hockeykarriär?
Gjorde i lumpen, sen efter det hamnade jag på en firma som hette GK Sanering, en saneringsfirma som jobbade på Ortviksfabriken utanför Sundsvall.
Där. Vad gjorde du där då?
Ja, det var skotta flis och röjde massa och städa upp.
Var du inte trött när du skulle gå och träna? Eller?
Ja, man var ju hemma runt 4 och så tränade man runt 6 och då la man sig på golv och lyssnade på musik och slumrade till den här timmen, sen åkte man upp och tränade.
Kom du ihåg debuten i Timrås A-lag? Det var säsongen 82-83.
Jag gjorde ju en debut där det var en kvalserie och Timrå var borta ifrån spel och då valde man att plocka upp Bulla Bergen och Tommy Abris, åkte inte med mot HV71 borta och då fick jag åka med och spela den matchen. Det kommer jag ihåg. Och så mötte vi Modo hemma också. Modo hemma tror jag var premiären, sen var det HV71 borta, så var det.
Vilken tränare var det som gav dig debuten, A-lagsdebuten?
Olle Åhman, också en gammal legend från Tim. Han hade även en son som jag spelade hockey med som heter Thomas Åhman.
Ja, och sen året efter då kan vi väl säga att du är bosatt i A-lag då till 3-84. Då spelar du 24 matcher.
Ja, Björn Pettersson, en gammal tränare från Stockholm som kom till Timrå då.
Ja, och då spelar du med Bulla?
Ja, han var också med. Ja. Bulla Bergen där. Men Hansson Lande var min backkollega. Bulla var väl inte första femma. Bulla lär väl ha varit första femma skulle jag tro.
Bulla Bergen, kan vi säga att de yngre tittarna var ett stort namn i Timrå. Jättestort namn i Timrå.
Ja,
superstjärna i Timrå till och med. Ja.
Det är många som har blivit lurade av honom.
Ja. Och 85-86 också i Timrå. Då gör du 25 poäng på 32 matcher i division 1, vilket är bra. Du är 19-20 år.
Ja, det var den här säsongen som jag väntade på att få flytta till Brynäs där säsongen därpå, och hade bra kontakt med Brynäs under säsongen och fick en bra roll i Timrå, och då hade jag väl etablerat mig lite och har väl alltid gjort hyfsat med mål när jag har spelat, och även när jag var yngre så gjorde jag rätt så mycket mål, så att
vi kallar för powerplayback.
Ja, powerplay-specialist.
Powerplay-specialist,
ja. Vad nu det är, men jag fick det epitetet ett tag. Så att, och den fick jag ju, se om vi pratar, kanske kom in på det senare, NHL. Det var ju ditvärvad som att spela powerplay bara, som det blev.
Du är till Brynäs då, och Gävle äntligen. Var det ingen snack när Brynäs hörde av sig, då var det bara att droppa Hammarby. Det var inget att tänka på.
Nej, alltså, nej,
det var... Var Brynäs ditt lag som grabb också?
Nej, AIK.
Var det AIK det?
Ja. Aha.
Hörde inte de av sig då?
Nej, men de... Jag bara, nej, det gjorde de inte. Men AIK tyckte jag var ett skönt gäng att titta på. Mycket lirare, mycket bra spel.
Ja. De blev ju, när du kom upp där i Timrå och Sala, de blev ju mästare både 82 och 84. Så de var ju riktigt bra.
Ja, det var, jag tittade mycket på dem.
Ja.
Tyckte de spelade rolig och fin hockey.
Ja. Du, ja, Brynäs då, 86-87. Hur var det att komma till den här ishockeystaden, för det är det verkligen?
Ja, det är det, och det var ju en stor omställning. Man var ju inte, hade ju spelat i Timrå, och vi hade väl inte, var inte van med den här träningen som kanske var i elitserien då, utan jag kom ju hit och tyckte att jag tränade bra innan jag flyttade ner, men det visade sig att man var en bra bit efter i alla fall. Så konditionen och styrkan låg man ju efter i. Jag kommer ihåg första löpturen jag följde med på, så hamnade jag vilse där uppe i skogarna runt. Jag hängde inte med.
Berätta om laget du kom till. Kan du namedroppa lite?
Ja, det var ju Anders Bäckström.
Mm. Niklas pappa, ja.
Johnny Strid. Mm. Conny Silverberg. Lars Eriksson, målvakt. Åke Liljebjörn. Lars Ivarsson. Så det, Peter Eriksson, Petta. Sebastian Enterfeldts farsa. Så att, det var, så kom ju Jo samtidigt. Janne Larsson var där. Huss var där. Vilka var det mer som kom då? Vi var tre. Micke Lindholm, Häsen. Så det, det var...
Det var en stor omställning.
Ja, och det var bara svenskar, inga utlänningar. Mm. Ja, det var en stor omställning, men det var roligt. Skönt gäng att komma till.
Men pressen då? För att, jag menar, schablonbilden är ju på något sätt att... det har ju funnits en tid då Brynäs vann allt med Tord Lundström och Håkan Wickberg och Salmingbröderna, och ja, det var Ville Löfqvist, ja, det går Tigen Johan, så det finns så många legender som helst och tala om, och de sitter på läktaren och så säger de, nej, det var bättre förr, de här grabbarna. Är det lite så?
Ja, men det är lite så, det hör jag fortfarande. Det var en intervju med en gammal spelare här för ett tag sedan som jag såg på om det var på Twitter, de har lagt ut ett klipp, och det var att, och han avslutade med att, men jag tycker det var bättre förr.
Var det det, Tommy?
Jag tror det var roligare.
Roligare förr. Ja. På vilket sätt då, tror jag? Att var det mindre allvar då?
Ja, det var mindre. Det är ju mindre pengar. Det var liksom, folk jobbade ju då, och man hade ju inte de där kanske sikterna. Det var inte så många som blev NHL-proffs i början heller när jag började spela i elitserien. Så att, det var svårt att bli NHL-proffs då. Mm. Idag är det mycket lättare, och det är mycket pengar i SHL idag redan. Så att, det gäller att ta vara på sin kropp och träna rätt för att kunna tjänande slanten som man har som hockeyspelare under karriären.
Du, vem var det som tränade Brynäs när du kom då, 86-87?
Stygge.
Var det Stygge Salming? Ja, var han stygg? Var han tuff?
Han hade sina, jag hade ju fullkomlig respekt för honom. Sen vet jag inte om alla hade samma respekt för honom. Men en annan var ju inte rädd för Stygge, men han hade respekt.
Ja, ögonen,
jag kommer ihåg, vi skulle möta Färjestad en match, och Kjell Dahlin spelade ju Färjestad. Och Stigge kom ut. Du, Sjödin, nu vill jag inte se att du åker och snacka med någon Dahlin på uppvärmning, för då åkte man ju runt tillsammans över hela banan, inte som man gör idag, man har sin plan halv, och man började alltid åka runt. Så kommer ju Dahlin upp bakom ryggen på mig och ska börja surra. Mm. Åk härifrån, jag får inte prata med dig för Stigge.
Ja. Han tänkte kompisar
det vill inte Stigge sig. Nej. Det sänder fel signaler.
Och sen första två åren där, 86, 87, 87, 88, då gick ni inte till slutspel.
Nej.
Varför då?
Det var inte tillräckligt bra. Nej, men krass är ju ofta så. Går man inte till slutspel är man inte tillräckligt bra.
Nej, så är det ju oftast.
Oftast är det ju så.
Fast lång serie. Ja. Men sen nästa säsong, 88-89, då går ni vidare i alla fall till SM-slutspel.
Ja, vilka mötte vi där då?
Det kan vi kolla. Jag tror du kommer ihåg det, för jag bläddrar i boken här.
Ja, nej, jag är dålig på historiken så där långt tillbaks. Men jag har inte varit så långt, det lär väl vara kvartsfinal eller semifinal eller någonting. Jag har inte spelat någon final, så simpel kan jag vara. Så det är kvartsfinal eller semifinal som jag har spelat.
Hade fem matcher spelade ni i slutspelet året året efteråt.
Ja.
Men för dig går det ju bra i alla fall. Siffrorna är fina. Och sen så berättar du att 91 så bryter du handleden.
Ja.
Och det blir en vändpunkt.
Ja, det blir en vändpunkt där. Vi möter Färjestad hemma och har förlorat första matchen i Färjestad. Och vi är med bra i den matchen, och jag får en tackling utanför vårat bås och bryter handleden. Och och då är säsongen spolierad. Ja, det var ju ett antal veckor till VM, man visste ju inte hur allvarlig skadan var, men det visade sig sen att det skulle inte hinna läka inför VM. Jag hade säkert fått vara med, jag hade varit med i alla uttagningar fram till det, men där spolierades det VM och så vann de ju VM-guld där, så det kändes ju lite surt. Sen finns det ju aldrig någon garanti att man vinner om jag hade varit med. Jag hade kunnat gjort någon groda så vi förlorade den matchen istället. Ja. Men då bestämde jag mig redan då att nästa år är OS-år, VM. Och jag vill vara med på bägge. Det är första gången som jag känner att jag verkligen har beslutat mig som hockeyspelare.
Berätta hur det gick, hur kunde du komma fram till beslutet? Vad hände med Tommy Sjödin?
Nej, men jag kände 91 att utvecklingen för mig själv personligen gick väldigt bra. Jag kände liksom, fan, jag kan ju bli ännu bättre. Man började se det här med NHL och hela de bitarna och kände att man var i topp i Sverige. Och missa VM, då hade jag aldrig fått spela ett VM och det hade varit med på något läger före med Sandlin 89 där och fick liksom sniffa på det där lite grann. Men nu kände jag att nu fan ska jag vara med. Och då hade vi två militärer här på I-14 som ligger kilometer bort som höll i våran fysträning, så jag mötte upp med den ena, Erik Timper som han hette, och sa att jag vill börja träna lite tidigare, och han och jag satt där och började på testcykel, satt på någon tv och så satt vi där och körde testcykel och snön började smälta och handen läkt och sen kunde jag börja springa lite tidigare och sen började jag i sommarträningen, och det var ju det året Sandin kom också. Och studerade då också, läste till fritidsledare, jag och Niklas Hjälstedt. Och kunde köra två pass om dagen, för jag var ledig på sommaren. Så jag och Hjälstedt körde ett pass på morgonen. Och det var det året, man hade inte börjat riktigt med det, två pass om dagen. Utan man körde på eftermiddagen eftersom man jobbade på dagarna. Så vi körde ett pass på morgonen och sen körde vi med laget på. Och så byggde sig där på hela tiden. Så.
Märkte du resultat tidigt eller att det blev...
Ja, det vet jag. Jag kände ju mig, vart ju starkare. Man började ju, jag började köra tung styrketräning. Jag var 26 år då och hade inte kört tung styrketräning. Vi hade även Tyngdlyfta Bergström, OS. Känner du till honom?
Ja,
och han var ju, jobbade ju som ansvarig malaj i gymmet på I-14. Så jag var ju där och han körde styrketräning också. Började köra frivändningar och tunga benböj som man inte hade börjat med då. Och sen drog säsongen igång och resultatet kom ju också. Man kändes ju väldigt stark och inte överlägsen på det sättet. Men man kände att man kunde styra och ställa lite mer där ute. På grund av bra kondition och mycket starkare.
Och handleden var inga problem?
Handleden var inga problem. Jag fick tejpa en lite under säsongen. Men då fick jag ju spela OS i februari.
Ja, OS i Albertville.
Ja.
Och det såg ju spännande ut.
Ja, det var ett jättebra lag.
Men
full pladask mot
Tjeckien
i kvartsfinalen, 3-1. De fick en tidig ledningsmål och tjeckerna var ju på den tiden för jävligt bra att spela på ledning och kontringar. Nej, vi kom inte åt dem riktigt. Vi var ju tippade uppe som favoriter med ryssarna.
Ja, eller OSS som de hette.
Ja, OSS hette de då.
OSS vann väl?
Ja, de vann det. Så att, men personligen, om man ska titta, så gick det ju bra det. Det OS, och då var ju det är mycket scouter där och kolla på den, så då fick jag ju kontakt med Minnesota under.
Det är 4 mål på 8 matcher då. Som back.
Det var jag och Börje, jag tror att Börje gjorde 4 mål också, så att jag hade bra plus minus också. Jag tror inte det stod med i de statistikerna. Men jag tror jag hade plus 12 eller någonting efter den där turneringen.
Och det ledde till ett VM.
Ja,
och då, det ledde till blev kapten, men fortsätt.
Nej, men så sedan, det var väl första gången vi slog ut Frölunda då i kvarten och gick till semifinal.
Just det.
Ja, förlorade den mot Malmö.
Just det, som Malmö blev ju mästare där 92, ja. Timo Lahti.
Ja, precis. Ja. Och så sedan vart det ju VM senare på vårkanten då och vart utsett kapten där och det kändes ju väldigt stort. Och Conny och Curry där, och Conny som ledde det tillsammans med Curry Lundmark.
Och det var ju överraskande.
Mycket överraskande.
Det här åkte Sverige ner med ett lag till, gick väl i Prag och Bratislava, va?
Oh.
Åkte ner med ett lag som inte skulle ha chans att försvara VM-titeln. Trodde de flesta.
Ingen trodde det.
Nej.
Och spelet visade så att de hade rätt, de som trodde på det. Vi kom ju 4 i gruppen. Det var ju svarta sidor hemma.
Ja, det var en helt svart bara.
Ja. De skulle skriva om VM, de gjorde en svart sida.
Vad ska jag skriva om? Det är skitlag. Och sen blev det VM-guld. Berätta om resan fram.
När vi började mot ryssarna. Det var ju liksom, det var ju färdigt. Jag tror rubrikerna var nog klar redan. Fiasko VM och grejer och sånt där. Men Sundin gör ju en snygg uppåkning och bockar upp. Jag kommer inte ihåg vem som stod i mål där, men han tjuvlägger sig och Sundin hittar ju första krysset där. Väldigt snyggt. Och så sedan gör vi 2-0. Är det Roger Hansson eller vem är det som ligger och slår
in? Kan det vara Roger Hansson?
Ja, jag tror det är Roger Hansson som ligger och slår in 2-0. Och vi stänger igen matchen och vinner. Och börjar ju lyfta oss själva och börjar tro på det där. Och jag ska säga, Conny började ju inför det här. Nej, det är i finalen sen. Det får vi ta lite senare i finalen. Så lyfter vi det där och sen får vi ju Schweiz då i en semifinal. Och de kändes ju inte alls. De hade ju skrällt dem och slog ut Tjeckien. Och det ska vi kanske vara tacksamma för att slå Tjeckien på hemmaplan. Där hade det kanske blivit tufft. Men vi vinner ju lätt mot Schweiz. Och sen får vi ju Finland i finalen. Och den glömmer jag aldrig. Då samlas vi ett konferensrum uppe på hotellet. Och Conny går igenom varje spelare. Då har han valt ut några ord och meningar till varje spelare. Vad han vill få ut av den för varje byte för byte matchen igenom. Och bara går igenom. Man känner liksom hur vi växer. Som lag och som individ. Och sen går vi ut och vinner finalen med 5-2 som Ärtan avgör då i tomkassen. 5-2 mål.
Ärt och Blomsten.
Ja, det är ju gudomligt. Och det var inte många som trodde på den.
Nej.
Inte ens vi tror jag där i ett tag.
Nej. Berätta om Conny Evensson. Han har ju varit med i podden. Men det är många som säger att även de som knappt har... Jag har bara haft honom korta stunder fast varit väldigt många år i Nordamerika. Säger att kanske den bästa tränaren jag haft.
Ja, men jag brukar också nämna han som... bra respekt, disciplin, noggrann, men ändå glimt i ögat. Han fick också så, lite som Stigger med svarta ögonen ibland. Som man, oj, nu är det allvar. Nu är det färdiglekt. Kom ihåg, vi var i Sånga Säby på ett läger inför Goodwill Games. När Burakovsky skulle träna straffar. Och Burakovsky skulle göra det när man lägger klubban mellan benen som Barkov gjorde igår ett mål. Och skulle bo. Och då vart Conny förbannad. Och då var det... Jävlar, han skällde på Burakovsky. Det gör du fan inte om, eller? Så det gör man inte. Och då märkte man att det var allvar. Vet du.
Ja.
Nej, så hade han en bra system och höll sig till linjerna. Och... Nej. Nej, en bra kille, en bra människa.
Ja. Hur kändes det då att få lyfta VM-bucklan? För det här var ju tidigare, så vi ska komma ihåg det, att 87 vann Sverige. Det var första gången på mannaminne, jag höll på att säga, de vann med Bengt Åke som kapten.
Ja, så blev det i den fula kostymen.
Ja, i den kostymen. Ja, jag tittade på den. Jag var hemma hos Bengt Åke, han har kvar den.
Ja,
jag tog bild på honom med den faktiskt. Jo, och sen så blev det ju 91 då i Åbo, eller Finland. Och sen kom det här då i Prag. Så det var ju inte vardagsmat.
Nej.
Så berätta, höja VM-bucklan.
Jag vet den. Jag kommer ihåg om det var Håkan Södgen eller vad som satt i studien. Jag visste inte riktigt vad jag gjorde där då. Det var liksom helt första gången man var med och spelade VM och få ställa sig där och lyfta bucklan och åka mot grabbarna. Det var en enorm känsla.
Ja. Och sen kommer ni då hemflygande och det är
Viggenplan.
Det är Viggenplan och det är Sergels torg. Berätta.
Ja, det börjar ju nu att vi flyger in då och får upp Viggenplanerna bredvid som de brukar göra nu. Och så sedan man åkte bussen in mot, du vet, man ställde lysdioder efter vägarna. Då stod det ju grattis till VM-guld och sen kommer man in till Sergels torg och där är Loffe Karlsson tror jag var.
Ja, Janne Loffe som gör det.
Ja, och ett jävla tryck och ja, nej, lite, och alla var väl lite på G i alla
fall. Ja.
Så att, nej, det vart bra rock'n'roll.
Ja, men det är fantastiskt att höra VM-guld och lagkapten 1992. Som sagt, totalt nedskrivna och av uträknade på förhand och det var svarta rubriker. Och så se vad det kan vända.
Det var ju Kalle och Micke Andersson som kom in där och lyfte och fick lite spets in i laget också under turneringen. Där. Det kommer jag ihåg. Din gamla vapendragare.
Min gamla vapendragare, gamla Washington Kalle. Ja. Ja, apropå på Kalle så förde oss till NHL. Tommy,
ja.
Vi ska prata lite NHL här. Du var ju nämligen, du draftades 1985 i 12:e rundan.
Ja, sent.
Sent som fas.
Jag fick papper hem från Inge Hammarström.
Var det han som var, vem var det som var scout?
Han jobbar ju åt, vad heter det, Europa Scout. Ja. Det var någon grupp.
Ja.
Och jag fick papper hem där på Bovägen där jag bodde i Timrå och skulle fylla in papper och undra vad det här var för någonting. Ja. Fattade inte riktigt vad det rörde sig om. Men jag skickade in de där papperna i alla fall och sen var jag ju draftad och fick åka över på träningsläger det året också.
Minnesota North Stars. Ja. Inte Minnesota Wilds som heter nu, den andra, utan Minnesota North Stars. Det gick alltså i 12:e rundan, 237 spelare totalt valdes du som utav Minnesota North Stars.
Det låter inte så jävla bra det där, va?
Kom du ihåg vem som var etta totalt?
Nej.
Ska jag berätta för dig? Vem som gick som nummer ett overall 1985?
Ja, gör det.
Wendell Clark.
Wendell Clark, ja, han mötte jag sedan.
Ja. Och sen så hade vi ju då, apropå på svenskarna, Ulf Dahlén gick som sjua det året.
Ja.
Kalle Johansson gick som 14:e spelare det året. Och Fredrik Olausson gick som 81, då vet ni vilken årgång och vilken årgång vi pratar om. Ja.
Olausson vet jag att Minnesota pratade om då också. Det är Inge Hammarström har berättat det där lite grann om Olausson kontra Tommy Sjödin. Det var ju två backar med typ samma spel i sig.
Ja.
Ja, så där känner jag igen lite.
Du, hur var det då? Du är ju inte purfärsk när du kommer över. Du har ju lite skinn på näsan som sagt. Du har ju varit lagkapten i ett VM-vinnande ishockeylag.
Ja.
Men ändå, det är ändå ett stort steg.
Det är ett stort steg, det lär jag säga. Och få komma över dit. Jag är väldigt tacksam att Uffe Dahlén var där. För det var ju liksom att ta hand om sig själv. Uffe hade ju styrt upp, så jag hade ju en lägenhet i närheten av granne där han bodde. Och han åkte ju runt och hjälpte mig att hitta till affärer och där vi skulle hyra möbler och sköta. Så allt det där får man sköta själv med bilar.
Åkte du över själv? Hade du tjejen med
dig? Nej, jag hade frun med mig. Det var tjejen då.
Ja,
är min fru idag.
Ja, hon var med i alla fall.
Vi åkte ju runt där.
Kände du, alltså när du kliver på planen på Arlanda och vet att du ska flyga över och du ska bli proffs i NHL, alltså, kan du berätta känslan? Det här var inte jättevanligt på den tiden.
Det var inte
så att det är som idag 100 svenskar som spelar NHL, utan det var...
Nej, men det var ju stort. Ja. Det var ju nervöst.
Ja.
Jättenervöst var det, tycker jag. Att komma över där och gå direkt in i laget direkt när man kommer dit. Det var inget för turneringar eller någonting med några rookie-camper eller något sådär, utan det var direkt in i laget. Och det var väldigt spännande och nervöst. Det var ju storstjärnor för mig det där.
Ja, berätta.
Ja, du hade ju Mark Tinordi som var kapten och stora banderoller på hand och Mike Modano. Det var ju liksom superlirarna i laget. Det var ju de som allting byggdes runt.
Så att, och det går rykten om att Mark Tinordi slog ner dig bakifrån. Berätta.
Ja, men det var ju som jag kom ju över som en back. Han var back, lagkapten. Redan då körde man ju med en back och fyra forwards. Så det var ju jag och Mike Modano som skulle spela på point. Och det där tyckte ju inte Tenor om, för han ville ju också spela powerplay. Så han såg väl mig som en liten konkurrens, där att han skulle konkurrera med mig om den där platsen. Så att det var en situation, jag hamnade bakom mål i spel på vanlig träning. Och på något sätt jag gjorde någon dragning och han åkte in i min klubba och den slog upp i hans ansikte. Vilket inte jag märkte, utan jag följde bara med anfall upp. Då åker han kapp mig bakifrån när han har varit fram och forecheck av vilken anledning som att han var där framme. Det visste jag inte heller, men då smalde i baknacken en riktig tjuvpäla så jag åkte rakt ner i isen. Men då kom jag för Dahlén emellan direkt.
Han gjorde det, ja. Och så sa du
lugna ner. Nu är det bra.
Ja.
Det är då man skulle ha rappat till. Han rakt över händerna med klubban bara.
Ja, det var sugen.
Nej, men då var man inte kaxig heller. Nej. Han var ju bra slåks också. Han var ju
Och lagkapten trots allt. Lagkaptenerna
han ville markera lite. Ja. Pissa lite revir.
Vad är er lektion efter det då?
Nej, men det växte till sig sedan. Det var ju tidigt det här på säsongen. Ja. Man var ju mer accepterad desto längre säsongen gick så. Jag kommer ihåg han hade en kommentar också efter ett powerplay. Tanken var ju att jag skulle spela så länge jag orkar, typ 1-1-20, 1,5. Och så kom ju han in i andra powerplay. Och då kom ju han och Darian Hatcher in som backpar i andra powerplay. Och så hade ju de typ 20 sekunder på sig, så lyckas ju de ju mål. Ja, vilket var bra för oss då. Men i periodpausen när man sitter inne och lyssnar, de satt ju bredvid varandra. Då säger ju Tenordi till Darian då, du, vi behövde bara 20 sekunder på oss för att göra mål. Och det var ju liksom för att pika lite grann. Men det fick man ta.
Ja, vilken, vem var han som coach då?
Bob Gainey.
Bob Gainey, ja, det var en tuffing. Ja, en legend.
Där snackar vi respekt. Ja. De äldre spelarna som hade spelat med han, Craig Ludwig fanns det som hette, som hade spelat med han i Montreal. Mm. Ja, det var mycket respekt. Ja. När han kom in i omklädningsrummet var det alldeles tyst.
Ja, det var Montreal, det var ringar och det var... Ja, ja.
Men en grym ledare, berättar de som har spelat med han, hur han tog hand om spelare som inte kände sig att de fick den uppmärksamhet, och de som inte hängde med ut jämt och åt på de här stora middagarna, utan då kunde han ta hand om dem istället, så han var en grym ledare. Mm. Så han, även fast jag inte fick spela så mycket som jag kanske ville, så respekterade jag han som ledare.
Ja, det var, vi var inne på det, vi snuddade lite mer vid det tidigare. Du blev alltså powerplay-specialist. Det var alltså de... Ja, in och spela powerplay, Tommy.
Spelade powerplay, och så kunde jag få spela när vi låg under matcher, typ med 3-2 eller 4-2 inför sista pion, skulle jaga kapp. Då fick jag också spela. Då kunde jag få spela rätt så mycket. Men
Vad gjorde det för ditt spel, alltså, när du inte fick kontinuerlig speltid?
Det var ju lite svårt det där. Ibland kunde jag få sitta kanske 17 minuter, så blir det powerplay i slutet på perioden och liksom, det har inte hänt någonting. Då ska man ut och spela de där 2 minuterna eller en halv minut som man skulle ha. Och då var man ju liksom inte varm, men det var ju liksom, det var rollen man fick ta. Och så sedan, då kunde jag i typ i, när jag kom ut på isen, vifta med armarna och skaka på benen lite grann och försöka liksom rycka igång kroppen lite grann. Men det fick man inte göra, för det skickade dåliga signaler. Då visar man motståndarlag att man inte var redo. Så backtränaren då.
Vad skulle du gjort då? Skulle du gå till innebär upp i gången?
Nej, men då kom det en andra, Doug Jarvis hette han, en gammal legend som var assisterande tränare. Och så kom han med ett förslag att vi skulle sätta en testcykel. Du vet, alla NHL-arenor är ju gångar ner till respektive bås för att de inte ska gå ut på samma vägar. Då skulle jag sätta en testcykel där, tyckte han. Så jag skulle sitta på den tills bytena kom. Mm. Men det tyckte inte Bob Gainey om, så han tog bort den lite grann.
Ja, de är ändå medvetna om problematiken.
Ja. Så i periodpauserna gick jag in och satt mig på testcykeln för att gnugga på benen lite grann.
Vad hade du för speltid just det i snitt per match?
Nej, det kunde variera från... Du pratade om Boston Garden här förut, det gjorde jag... Jag tror 20 sekunder, ett byte. Tekning, backpack, skott, mål. Det powerplay är över. Så det var ju bara... Så jag hade 17 sekunder den matchen. Ja. Men det kunde variera från 5-6 minuter och så neråt. Mm. Inte något mycket mer. Eller?
Du, sen blev du enligt ryktena utvisad för dålig engelska.
Ja, det var nära.
Det var nära?
Jaha. Väldigt nära. Jag kommer inte ihåg vilken bortamatch det var. Jag fick pucken och åkte ner och hämtade pucken bakom mål och var lite stressad. Det var en stressad situation och skulle lägga en sarg ut. Vilket inte är så roligt att göra jämt. Men jag kände att jag måste göra det då och höll på att skjuta på domaren. Och han tittade på mig och slängde iväg några glosor och jag svarade upp. Och då svarade han, shut up Judin, or I give you 2 minutes for bad English.
Fanns det regelboken?
Det var lite skratt.
Ja, det var roligt. Ja, det var första säsongen i Minnesota North Stars. Då gör du 77 matcher, 7 plus 29, 36 poäng. Det blir inget slutspel för dig den säsongen.
Nej, missar med 3 poäng.
Ja. Men du är med i flytten då hela North Stars Minnesota flyttar ner till Dallas och blir Dallas Stars. Hur var det att vara med om hur upplevdes
det? Var
jätteflytt.
Det var uppror i Minnesota.
Det var det. Ja, det är
Norm Green som var presidenten och chefen, han kunde inte vara i, han kunde inte vara i hallen, han kunde inte vara där, utan det var uppror. Det där har de inte glömt än idag. Det där lever kvar. Att de flyttade North Stars.
Det var ju en legendarisk klubb alltså, med finaler och...
Nej, de var väl i final 2 år innan jag kom dit. Så. Nej, det var... Norm Green var mäkta impopulär. Det var knappar och det var banderoller och det var... Men de hade väl gjort någon ekonomisk undersökning och visat sig att det var väldigt förmånligt att flytta ner till Dallas.
Ja, hur var det för, var det för dig? Var det förmånligt att komma ner, gillar att komma ner till Dallas? Det är en helt annan klimat där, kan vi börja med att konstatera.
Ja, en helt annan atmosfär på... Jag menar, publiken i Minnesota var ju rätt så kunniga hockey... människor. Men jag kommer ihåg första matchen var jag inte dressad, utan kommer och går under bakom arenan när jag ska gå ut och sätta mig på platsen och matchen och börja. Och jag tänkte, fan vad det hände, det måste vara målchanser på målchanser där ute, det bara jublas och skreks hela tiden. Det var ju tacklingar då, vet du. Det var ju bara, det ska de där nere, det bara small. Shane Churla åkte där och pumpade på. Nej, det var inte, var ingen mycket hockeykunnigt folk där nere då. Men de vill växa till sig nu kanske.
Ja, jag vet det. Ja, det började ha gjort. Jag kom när Florida var i final 96. Det var ju bara ett par år efter du var i Dallas. Då kom jag ner och skulle kommentera den finalen. Och då trodde de att jag var spelare. Jag hade ingen aning.
De såg väldigt... Det var länge sedan.
Ja, så att det var, men den hockeyn har ju breddats och på det är ju bra naturligtvis, men som du säger, det är en stor skillnad på hockeykulturen i de olika städerna.
Det är det, det är det. När man var uppe i Quebec så var det ju, där var det ju väldigt mycket hockeykultur.
Ja, alltså, hur upplevde du, alltså, var kändes det konstigt att flytta ner? Eller var det liksom som, nu har vi bara bytt hemmaarena. Hur upplevde du det som spelare i flytten, så att säga? Förutom att du, var det bara det geografiska?
Ja, det var, kändes ju så då, ja. Minnesota påminner väldigt mycket om Sverige. Det är ju de här årstiderna, mycket snö och den problematiken man tittar med bil och snöskott eller skrapar rutor och den biten. Så att, men att hamna nere i Dallas där, det var ju lite varmare och skönare.
Ja.
Så det kändes ju bra så. Och
hade du egen pool på tomten?
Nej, vi flyttade in i ett komplex där det var så gemensamt område. Ja. Så att, det var väldigt fint med hästar på bakgården. Ja, det var vackert. Men det var inte så länge där.
Nej, du körde 7 matcher. Du spelade en ganska lång tid i Kalamazoo Wings under den legendariska coachen Ken Hitchcock.
Vilken?
Som sedermera blev Stanley Cup-mästare som coach för Dallas.
Ja.
99.
Mycket bra coach tycker jag. Är väl till och från ska jag säga. Men för mig, han drev på mig väldigt hårt. När jag hamnade nere i Kalamazoo där i farmalaget, jag vill säga att Kalamazoo, när man hamnade där, det finns skillnad på farmalag och farmalag, men det där var farmalag.
Berätta om Kalamazoo, det låter ju som zoo.
Det låter som, det är en industristad, 400 000, väldigt grått.
Var ligger någonstans?
Mittemellan Detroit och Chicago.
Jaha, där ute.
Någon industristad där och hallen helt nedkörd. Men... hade en jätterolig tid där. Kom ihåg att jag fick träffa Hitchcock dagen efter. Jag flög in på kvällen. Sen fick jag komma ner på hallen och träffa Hitchcock. Och hans uppmaning, han uppmanade mig att spela mitt spel. Du ska vara offensiv, du ska följa med i anfall. Och kommer du inte att göra det så kommer jag jaga dig med klubban. Och mitt jobb är att få tillbaka dig till the big league, var vad han sa.
Ja, du gjorde alltså 44 poäng på 38 matcher under Ken Hitchcock.
Ja. Och nej, han var bra att driva på laget och spelarna, ibland kanske lite för hård. Han kunde bli väldigt vokabulären var kanske inte den bästa ibland, men han drev på laget bra.
Han hade ju skärpt till sig, men hade ju enorma viktproblem själv.
Ja, det har han nog fortfarande då. Jag hade faktiskt mejlade med han lite i fjol.
Ja.
Frågade lite hur han jobbade idag som ledare och hur han driver laget och försökte få lite input från honom i fjol när jag tog över det. Så att då mejlade jag honom och pratade med honom lite på mejl. Så att han har ändrat sig lite om man ska gå efter mejlkonversationen.
Han blir mjukare eller?
Lite mjukare, ja. Lyssna mer på spelarna och försöka inte driva allting själv.
Nej.
Han var lite rolig nu tyckte jag, nu när han tog över Vilket lag var han tog över nu? Han har ju Edmonton. Och de frågade hur det kändes där i sista perioden. Det var någon vändning i matchen. Du, jag har lite svårt att reflektera över det, för jag är ju van att sova den här tiden.
Ja.
Nej, men nej, det var jätterolig tid i Kalmar. Så var det ett bra lag och låg i topp i serien. Och jag skulle få spela All-Star för Farmaligan då.
Mm.
Men i samband med det, när det kom, så var jag tradad till Quebec.
Berätta, hur såg den traden ut?
Den traden, det var en målvakt, jag kommer inte ihåg vad han hette, han som ingick. Det var en målvakt och en tillspelare. Och vi var nere i San Diego och spelade match mot San Diego Bulls eller Gulls eller vad de hette. Och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner, utan det var ju en lampa som blinkade på telefonen när jag kom upp på hotellet. Och du vet San Diego, det är ju klimatet är ju som det är där.
Det är ju mexikanska gränsen där.
Ja, så där hade vi ju lättklädd, det var ju kortbrallor och kostym till match och sen inget mer med det. Ja, lyfte upp, fick ett samtal från Pierre Pache som var tränare och sportchef som skött Quebec. Och jag skulle hoppa på första flyg och dra upp till Quebec.
Hur kändes det då? Quebec, franska Kanada.
Ja, jag kan säga så här, vad jag kände då. Vi hade sånt bra lag i Kalamazoo och kunnat gått väldigt långt och kanske till och med vunnit eller farmaligan då. Och så sedan flytta upp till Quebec som redan i stort sett var borta från slutspel. Kändes lite så där faktiskt. Det som var kul var att Mats Sundin var där. Så att fick åka upp och spela med honom, men om jag hade fått vart så hade jag hellre varit kvar i Kalamazoo och sen kanske fått chansen att komma upp i slutspel med Dallas eller någonting. Men det där är ingenting man styr utöver.
Nej, det blev en liten sväng, 22 matcher i Quebec. Och du har ju alltså spelat med Mike Moderno, berättar du.
Mm.
Du har spelat med Joe Sakic.
Mm.
Du har spelat med Mats Sundin.
Mm.
Ja.
Kamensky var ju där.
Kamensky, Valeri.
Ja.
Ja.
Ja, det var
för Quebec hade ju någonting på gång, för att de vann ju bara 2 år senare.
Ja.
De flyttade ju första året, de flyttade från Quebec till Denver, så blev Colorado som vann dem ju finalen över Florida som vi pratade om alldeles nyss.
Precis, de gjorde en trade där när Foppa kom dit
och
Sudden fick flytta till Toronto.
Ja, Sudden gick mot Wendell Clark, va?
Ja.
Och sen Foppa kom i den här Lindros-affären.
Ja, då Lindros vägrar flytta till
Quebec. Han ville, det gjorde inte du.
Nej, du
åkte till Quebec.
Och grejen var ju att jag fick ju flyga direkt från San Diego till... Från solen till, jag ljuger inte om det var 3 meter snö.
Och så franska också, hur är det i franska?
Nej, den är inte bra. Jag har kunnat fått matchstraff för dålig franska.
Franska också, ja.
Nej, men så kom jag upp dit och så sa jag liksom hur det var med kläder. Jag har ju inga kläder, jag måste ju få åka till Kalamazoo och hämta grejer. Inga problem, säger Pierre Pache. Du flyger efter matchen, du kommer upp och spelar matchen, sen får du flyga till Kalamazoo och hämta grejer, för vi har inte match på några dagar. Men så vart det ju inte, eller? Förlorade vi mot Rangers och då skulle det ju tränas powerplay och då skulle ju göras dagen efter. Så det var ju bara vackert var kvar och så fick man ju åka och köpa nya kläder.
Och vad var Tina då? Var hon kvar i?
Hon var kvar i Kalamazoo.
Hon
bodde kvar där ett tag
tills
jag hade hittat någonstans. Det vart någon lägenhet som tällde.
Ja. Hur var det att spela med de här storfresarna? Sundin var ju en ung Mats Sundin.
Ja, det var ju. Han
var ju han är ju...
Så jag var 20, han måste ju vara 22.
Ja, ungefär. Någonting sånt där. Ja, precis.
Han är en gammal med Dinan. Så att, ja. Nej, men det var ju... Det där kom man in i. Jag kände ju liksom inte att wow, nu ska jag spela med han. Utan man kände sig som en i... Det var ju jag, Sudden, Sakic och Kamensky. Jag kommer inte ihåg vem femte länken var i powerplay där. Så det kändes ju inte så fan vad stort för mig att få spela med de här, utan man bara fick vara med och spela den linan och skulle vara kreativ. Och...
Du var ju van, du hade ju spelat med Moderna innan, så du hade ju lirat med storfresare förr.
Alltså det var ju en rolig tid där uppe i Quebec och har ju liksom roliga minnen därifrån också, men har jag fått var så har jag varit kvar i Kalamazoo.
Jag ska inte fråga om Sudden eller Foppa eller något sånt där, för då kommer du helgardera alltihopa. Men jag kan fråga, vem skulle du föredra? Mike Modern eller Joe Sakic? Det är 2 kaptener.
Nej, jag skulle nog ta Joe Sakic.
Varför då?
Nej, men jag tyckte Modano när jag spelade, han var ju också väldigt ung. Han var ju bara 20, han var 5 år yngre än mig, jag tror han var 21 eller sånt där. Så han hade ju inte den statusen, den pons, han spelade ju mycket för sig själv, ung, lovande och lite egocentrisk, men jag tycker säkert tog ett större ansvar som förlaget och som kapten.
Mm. Ja, Quebec, det blev 22 matcher. Det blev ett VM 1994, berätta.
94, då var det ju Kurre som skötte VM.
Ja, just det. Det ja. Hade varit, då hade det varit ett OS-guld i Lillehammer.
Ja.
Innan.
Ja. Ja. Och, men då hörde ju Kurre av sig till mig och Sudden. Och frågade om vi ville komma. Så att jag och Sudden flög hem till Sverige och åkte hem till Sollentuna och var ju Söddens barndomsrum liten sväng innan vi anslöt till svenska landslaget då.
Och det blev brons.
Det blev brons där. Och torska semin mot Kanada rätt så 6-0 tror jag var rätt så.
Var inget att snacka om.
Nej. Det var det inte.
Men någonting att snacka om är ju det att du bryter sedan med NHL. Alltså, ja. Du väljer att flytta till Schweiz. Inga övernattningar, lugnt och skönt.
Jag bestämde mig rätt så tidigt då att visst har jag kanske kunnat bett agenten då, Basely, på den tiden att försöka hålla utsikt och vara kvar i NHL på något sätt. Men jag kände när Lugano och hörde av sig att här kommer jag få spela mycket ishockey, jag kommer få komma tillbaka till glädjen, och för att den hade jag inte riktigt även fast jag var i NHL, utan för jag fick ju väldigt lite istid och jag kom från Sverige och hade spelat kanske 25 minuter per match, många matcher, och komma ner då med den och få spela 5, 4, 5, 6 minuter per match, det liksom, då försvann den där glädjen för ishockeyn, så då var det att jag flyttade till Schweiz.
Ångrar du det idag? Sitter du ibland och funderar,
nej. Det gjorde jag inte. Slättvall hörde av sig och kom och träffade mig i Milano. Där.
John Slättvall, ja.
Ja, han var ju sportchef där då. Mm. Så nej, det ångrar jag inte.
Det är alltså säsongen 94-95 och du får bli assisterande lagkapten direkt dessutom. Ja.
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 Och nej, det var de här 4 åren, om jag ska gå lite snabbt över Lugano-tiden, så 4 åren i Lugano, de... Det är liksom,
du är nöjd, jag vet att det är kanske den lyckligaste tiden.
Ja, det är höjdpunkten som jag tycker faktiskt.
Berätta, vad var det som var så bra?
Nej, men jag tyckte, som du nämnde här, resorna, tid med familjen, spela mycket ishockey, klimatet, ja, helheten runt omkring. Som har varit omhändertagen av klubben och av folk runt omkring. Man har ju vänner fortfarande där nerifrån och så att... Nej, 4 år i Lugano, sen drog jag ju som du ser sen ett år till Klåten och det kändes som att nej, det var inte alls riktigt som jag hade tänkt mig. Och där var ju Eldebrink och Micke Johansson många år och stortrivde säkert där, men Lugano, jag vet inte, jag har, på något sätt så känner jag att jag alltid har fått personliga känningar för de föreningar jag spelar i och märker själv att jag följer ofta där jag har varit de föreningar. Som om du tittar i SHL eller Elitserien, jag har ju bara spelat i Brynäs. Och Brynäs är liksom, det är ju stort för mig på det sättet. Och Lugano är stort, det har gjort ett väldigt avtryck på mig.
Ja.
Mm.
Vad hade ni för, varför spelade mer förutom dig då under den här tiden i Lugano?
Första år var ju Janne Larsson där.
Ja, just det.
Jos och Janne Larsson var ju året före och Jos valde att flytta hem till Sverige. Och då var det ju en plats ledig. Mm. Så då fick jag komma dit. Sen försvann Janne andra året och då var jag ju ensam svensk. Utan då värmar de en spelare som hette Stefan Lebeau som hade spelat och vunnit Stanley Cup med Montreal Canadiens. Men sedan, och då var det första 2 åren var det bara 2 utlänningar. Men sen utökade de till 3 sedan.
Vilken, du hade Slättvall först?
Slättvall var sportchef.
Sportchef, ja.
Lachtin är med
tränare. Timo hade gått ner.
Timo hade jag första säsongen.
Just det.
Andra säsongen hade jag Timo. Var det 4 eller 5 matcher, sen fick han lämna. Mm. Så klev Slättmål ner och var tränare.
Just det, så.
Mm. Mm. Sen tredje året, då var det ju 3 utlänningar. Och då kom ju Nylander, för han hade, hade lite kontraktsbråk borta, förhandlingar med NHL där. Och då dök han upp.
Mm.
Så då var det ju 2 var vi svenskar igen. Och så var det Stefan Lebeau, sen tog man in en ryss som hette Torgajev. Så vi var 4 utlänningar, så det snurrar ju. Men det var oftast Lebo och Turgajev som fick byta där. Mest Lebo fick vila faktiskt. Och då... Ja, det var ett bra år. Så sedan sista året där, då kom Peter Andersson, backen från Malmö. Det var jag och han. Och så
Rasmus
var...
Färsa.
Ja, precis. Och så kom var det en som hette Todd Ellick. Mm. Todd Ellick som jag spelade med i Minnesota North Stars. En riktig stjärna.
Ja.
Han var tradad, om man tar Todd Ellick, han var tradad från Minnesota till... Edmonton tror jag var då, för han hade dåligt inflytande på Modano.
Jaha, okej. Okay. Han tog ut honom på restaurangen för sent eller?
Ja, något sånt där.
Ja.
Så att,
Men när jag tänkte på det, pengarna då NHL kontra Schweiz, var det stor skillnad? För dig då i den tiden?
Nej, det var bättre i Schweiz.
Det var bättre i Schweiz?
Ja.
Det var bättre i Schweiz, ja. Det var en anledning till då.
Ja, det visste jag inte då det skulle bli, men det var ju samma. Eller var bättre.
Ja.
På den tiden, idag är det ju inte så.
Nej. Men du, varför bytte du Lugano mot Kloten här 97-98?
Nej, det
var 98-99 Kloten.
Ja, nej, det var ju på att det som händer ibland då, att Lugano ville göra förändringar.
Mm.
Peter Andersson hade kommit in som back och de ville bara ha en back och mer forward. Så då valde den nya sportchefen att behålla Peter och så jag fick ingen nytt förtroende. Så var det med den. Och den kändes ju lite sur då tycker jag. Ja. Men då tänkte jag att prova Kloten, få se. Jag hade 2-årskontrakt där men valde att flytta hem efter.
Efter ett år, ja. Hem då till Brynäs.
Ja.
Ja, och sen börjar ju en då tänkte man, det här Tommy Sjödin i slutet på karriären nu här, 98-99, vad är det då? Då är det alltså...
33,
ja. Nu är det slutet på karriären. Men det visar sig att det är ju nästan, inte början, så i alla fall mitten på karriären.
Jag hade ju tanken då när jag var där i Kloten också, att jag ville ju flytta hem och spela elitserien heter det då. Mm. Några år till innan jag lägger av. Och med Brynäs då, för det var ju liksom, det var ju mitt gäng. Och jag ville ju flytta hem när jag fortfarande var bra. Jag ville inte flytta hem och bli den här avdankade. Så jag tänkte jag försöker jobba mig till ett 3-årskontrakt, så är det bra sen. Så vi skrev ett 3-årskontrakt när jag flyttade hem och då skulle jag ju vara 36 när jag slutade då.
Ja.
Vilket kanske var normalt.
Uh-huh.
Men så var det inte fallet, utan det var ju 6 år till.
Ja, innan vi går in på den här Brynäs-tiden då, så kan vi väl ändå tala om VM-silvet 95 i Globen, Knatte Fnatte Tjattekedjan där, Kurre Lindström fick vinna guld och blev legendarisk.
Ja, den var sur.
Ja, i Sverige. Ja.
Ja, den var ju riktigt sur. Vi hade ju... Ja, VM på hemmaplan, det är också ett sånt här oförglömmigt minne. Det var ju en enorm uppslutning med fans och publik och jätteroliga matcher. Så att sen var det ju den där superfinalen och Sverige-Finland. Vi vann ju Sadden, jag kommer ihåg aldrig, han avgjorde, det var en väldigt riktig rys. Jag tror det var 3-2 avgjordan i Sadden och mot Kanada. Så var det superfinalen då mellan Sverige-Finland. Men vi var lite för små. Vi förlorade i grundspelet också mot Finland med 5-2 eller om det var 6, något sånt där.
Sakko Koivu. Ja. Det var Ville Peltonen och Jere Lehtinen. Fnatte Tjattekedjan.
Och det är ju stora spelare än det också.
Lehtinen blev ju legendarisk i Dallas.
Ja.
Ja. Koivu ska vi inte tala om, Montreal och även Peltonen fick en fin karriär. Ja.
Ja. Nej, så att men det var att få spela VM på hemmaplan, synd att vi inte kunde kröna den med ett guld, men det är också ett minne som sitter väldigt starkt.
Och innan dess, vi glömde bort det, guldpucken 1992, Sveriges bästa ishockeyspelare.
Ja, ska vi hoppa tillbaka till den 92?
Nej, vi får inte glömma det.
Nej.
Vi får inte glömma de
meriterna. Nej, men då ska du veta hur jag fick beskedet.
Ja.
För vi hade ju spelat, som jag sa, väldigt dåligt där 92. Mm. Och så får jag ett samtal från Albert Svanberg som jobbar på Expressen då. Och ville att jag skulle komma upp på rum. Då blir jag kallad till deras rum. Jag tänkte bara, kapten, tänkte jag, nu ska jag få stå till svars för hur det har gått under VM. Men jag knackar på och kommer in. Och så säger Svanberg, ja, nu undrar du kanske varför du är här. Ja, det gör jag lite grann. Jag vill bara meddela att du har vunnit guldpucken. Så det var ingen kapning.
1992.
Ja. Ja. Så att, det var ju även ett tecken på den satsning som jag gjorde det året.
Framåt, ja, precis. Ja, från
den säsongen, man kände sig nästan, när man gick ut och spelade, man kände att ingen flyttar på mig. Det här är min is, det är min puck. Så kändes det ofta.
Har du haft den känslan någon annan gång under karriären? Eller var det just...
Ja, jag hade det. Jag gjorde en liknande satsning. Det är sådär som man ju satsar varje år egentligen, men det är ju lite jobbigt att göra det varje år. Men jag gjorde en sån där satsning inför tredje året i Lugano också. Och Valtin var lite provocerande och retade fram lite jävlar anamma i mig. Och jag bestämde att jävlar ska du köra, så ska visa den där jäveln. Och träna som jävlar anamma hemma här över sommaren och kom tillbaks. Ja, det var nästan som man såg ribborna på magen, vilket aldrig hade hänt förut. Och gjorde en kanonsäsong där, tredje säsongen, med mycket poäng i Lugano. Så att, men det kostar kraft och energi.
Ja, jo. Du, en sak till har vi att ta upp här innan vi gänger oss åt Brynäs. Italiensk mästare Bolzano 1997.
Ja, och det är tillsammans med Peter Andersson som har nämnt också.
Hur hamnar du där?
Vi åkte ut i semifinalen mot mot Bern. Och då, jag vet inte hur det var med övergångarna då, om det var vilka datum det var. Det måste ju vara senare datum i alla fall. Och fick ett det var någon från Bolzano som ringde och frågade om jag var intresserad att komma och spela slutspelet. Ja, det är jag, men jag måste ju kolla upp med Lugano där, hur det fungerar med försäkring och hela den biten. Och Lugano, ja, det funkar bra för oss. De ville ha någon liten nedsättning och för material och någon liten kostnad också. Det var bara fritt fram och åka iväg, så jag kom in där och mötte upp. Jag visste ju inte att Peter Andersson, så vi möttes upp. Vad fan, ska du vara med också? Så han och jag anslöt på ett hotell där och spelade semifinalfinal.
Hur var det då? Hur var italiensk ishockey?
Ja, det blir ju jämna matcher, för jag menar, det var ju liksom första semifinalen gick rätt så lätt. Det var uppe, jag kommer inte ihåg vilka det var ens, det var uppe på någon alptopp där vi vann 2-0 i matcher. Sen var det ju Milano i finalen. Den var lite dramatisk.
Hur var det ett bra tryck på läktarna?
Ja, det var grymt. Det var en match vi spelade i Milano och då var jag nästan lite rädd. För det var mycket kanadensare med, sådana här italiensk kanadensare, och Peter Andersson fortsatte att spela. Men jag sa till vår tränare, du, jag gör inte ett byte till här. Vi ledde med 5-6-3 och det var 5 minuter kvar och matchen var klar. Vet du, de skickade ut de här värsta busen och skulle liksom ta oss. Andersson och crosscheckade i nacken på, så klubban gick av i skaftet på Andersson, och då sa jag till tränar, nu inte ett byte till gör jag nu, utan vi spar det här till nästa match. Men sen då var det 2-1 i matchet och sen avgjorde vi på hemmaplan mot vi ledde med 3 eller 4-1. Milano vände tillbaks 4-4. På den tiden fick man ju välja, när det var en utvisning och 2 minuter, fick man ju välja på 2 minuter eller straff. Och det här är väl lite typiskt italienskt. Vi har hemmaplan. De tar en som hoppar lite för tidigt över sargen och dömer en två minuter på för tidigt byte. Och vi väljer straff.
Aha.
Och så sätter vi den straffen och vinner med 4-3 eller 5-4.
Var det du som fick lägga straffen?
Nej, det var en avi-rajtare som kom dit och bockade upp honom.
Ja, är vi inne på rajtare? Skjuter högerskyttar som du är bättre än vänsterskyttar?
Ja, naturligtvis.
Hur kommer det sig?
svårt att svara, det är bara så.
Ja, det var en passus bara.
Ja.
Bolzano som hockeyfäste, för det är ju ett hockeyfäste.
Ja.
Ja. Berätta, hur var intresset?
Nej, men det var bra intresse där. Det var bra tryck på läktarna och bra organisation. Jämfört med Lugano inte kanske, men det kändes bra. Bra välkomnande och lite konstigt. För när vi kom och bar våra bäggar, ja, då var det 2 andra som fick besked att de inte skulle vara med. Så jag och Peter kom, då mötte ju vi 2 som, som fick gå därifrån.
Ja.
Men det slutade under den säsongen, jag tror jag och Peter var typ 15-16 de spelarna som kom in. Så det var en jävla rotation på spelare där.
Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, då så. Då har vi kommit till Brynäs igen. 99-0. Vi kan ju säga, du är alltså italiensk mästare, du är världsmästare, men du blev aldrig svensk mästare.
Nej.
Trots att du försökte säsong efter säsong efter säsong med Brynäs. Med Brynäs. Ja. De hade varit i final 99, va, året innan du kom hem.
Ja. Mm. Då vann de ju mot Modo.
Med Sedinarna.
Och vi hade ju bra lag. Och vi gick till semifinal. Mm.
Roger Melin som var tränare då.
Han var, ju tränare året efter också. Då hade ju bra lag då också.
Och han som tog bort pingisbordet för er.
Ja.
Ja, det var inte bra.
Nej, det var det som avgjorde. Nej, vi mötte ju Modo då i bästa av fem. Hade en femte avgörande hemma och torskade den styckt. Jag tror det var 7-3 eller något sånt där. Vi låg ju under med 2-0 i matcher och vände till 2-2. Och skulle avgöra på hemmaplan. Nix. Sedinarna hade en gala night. Ja, och de var bra den kvällen.
Ja, och det rullar på här. Ja, det är liksom det, du är assisterande lagkapten. Ni går till slutspelen första åren, sen 02-03 helt plötsligt, då är ni in i kvalserien.
Ja, det är första kvalserien det var.
Ja.
Ja, det vart ju...
Hur var det? Ångestserien?
Ja, det är ju en ångestserie.
Om man kommer uppifrån.
Ja, det är ju liksom, det finns ingen glädje med den serien. Utan det är, och som Brynäs IF då, som aldrig har varit ur och fortfarande inte varit ur och skulle få vara med på den grejen, det är liksom ingenting som man önskar. Och vi kliver in mot första matchen, Linköping hemma, vinner på straffar. Möter AIK borta andra matchen. Har 1-1. 10 sekunder kvar. Jag har pucken med egen blå. Ska göra en kraftansträngning och ta mig över röda och lägga ner pucken. Djupt. Jocke Persson i mål. Kliver ut och möter den sippan som kommer seglande i luften och ska stöta den. Stöter den upp typ nästan som Salo i OS. Så den går in. Så vi vinner med 2-1 när det är 5 sekunder kvar. Och sen rullar det bara på. Så vi fick en bra start. Vi hade 5 poäng på 2 matcher. Sen rullar det bara på. Så att den där kvalserien varit väldigt enkel för våran del.
Säsongen 03-04 sen, Tommy, då är du kapten i Brynäs. Mm. Det är första gången du hade varit lagkapten i landslaget och vunnit VM-guld. Men alltså som 37-38-åring så blir du lagkapten för första gången i Brynäs.
Janne Larsson klev ju av och var lagkapten. Han klev av efter kvalserien där. Så fick jag ta över efter den.
Hur kändes det då?
Det kändes stort.
Ja.
Få kliva in och ta den rollen i Brynäs IF. Som man har lärde sig genom åren när man var i Brynäs IF. Att Brynäs IF är ju väldigt stort med de här gamla alla flaggor och veper som hänger upp i taket. Och det tänkte man inte på när man flyttade dit 86-87. Men det är ju någonting som kommer med åren. Det där. och så ansvarstagandet som man känner när man får se ett på bröst.
Mm. Och ja, du gjorde till och med lite några landskamper där också den säsongen 03-04.
Mm.
Ja. Du landar ju så småningom, du gör också några 05-06, du landar på 101 i landskampen. Vi kan återkomma till det sen när vi summerar alltihopa.
Ja.
Berätta, för sen rullar det alltså på säsong efter säsong och vi tror ju alla, när ska Tommy Sjödin sluta? Men det gör du ju aldrig, du fortsätter, det blir ett ettårskontrakt på ettårskontrakt. Och det.
Ja, det rullar på det.
Ja.
Ja, så att, nej men som jag sagt, glädjen till hockeyn och frisk och kry i kroppen, inga skador och levererade det man skulle ute på isen och kände sig fortfarande bra och jag såg ingen anledning att sluta. Men sen kom vi till slutpunkten det sista året där när vi hamnade i en kvalserie igen. Och det var en tuff kvalserie. För då var vi i stort sett uträknade, då var vi borta. Dålig start. Det var Malmö och Malmö hade ju matchboll på matchboll och kunnat smasha in hur lätt som helst och få ta sig upp. Men på något sätt så dribblade det till sig för dem. Så att vi kom med i matchen igen. Vi var helt uträknade egentligen. Vi var ur. Och till slut hade vi ju en viktig match då Västerås borta, kommer jag ihåg. Den glömmer jag aldrig. Ett jävla tryck. Jättemycket brynäsare slutsålt i Västerås. Västerås hade ingenting att spela för. Och så vinner vi den med 7-0. Men då hade jag, och då var vi klar för SHL ett år till. Och då kom det med tanken att fan, jag såg liksom inte att Brynäs på sikt skulle bli så där jättemycket bättre heller. Utan det var ju kämpiga år där. Och att få gå igenom det där en gång till, det orkade jag inte mentalt. Utan jag kände att jag vill inte vara med och spela Brynäs ur SHL. Och så fixade vi det där och det var en väldigt stort ok som släppte från mina axlar efter den matchen.
Du var ju lagkapten alltjämt.
Ja, ja, så då bestämde jag mig rätt så snabbt där för att nu räcker det.
Du, den 3 februari 2007 är också ett datum som jag tycker vi bör ta upp. Du gör 2-1 Brynäs i Skandinavium mot Frölunda och blir därmed elitseriens äldste målskytt genom tiderna.
Ja, man fick ju slå Börje Salming. Den största av dem alla. Ja.
Ja,
då var jag snabbt fram och hämtade pucken också.
Det var det, va? Ja. Har du den här hemma eller?
Ja. Ja, han ligger nog i någon låda. Jag är inte så mycket för att spara, men han ligger i en samlarlåda någonstans.
Jag minns också att det här var en väldigt turbulent tid. Jag gick ju tillbaka och tittade på tidningsartiklar då innan vårt möte här. Och det var ju så att du hade blivit lovad att bli sportchef.
Mm. Jag hade ju ett avtal.
Ja, du hade ett avtal på att bli sportchef.
Ja.
Men så blev det inte, utan du spelade säsong efter säsong efter säsong istället.
Ja, och den där sportchefstjänsten, om jag hade tagit den när det, som var som mest aktuellt, när man kanske trodde att jag skulle sluta och inte 6 år senare. Det hände ju mycket, men det är sportchefstjänsten också, att den utvecklas ju enormt. Så att, det var ju en besvikelse när man hamnade i den konflikten då. Men det där man lagt bakom sig.
Men det var kommer förhandlingar och det, också om ditt kontrakt, det var på väg till Timrå.
Ja, det var lite turbulent den tiden och det är väl den mest turbulenta tiden jag haft som hockeyspelare och man ska väl gå igenom något sånt i karriären också.
Lite med distans, det här är ju över 10 år sedan, så lite kul att läsa om. Wikegård ger sig in och ger sig på din fru, Tina. Och säger, ska man värva Tommy Sjödin, då får man Tina på köpet eller hans fru på köpet.
Det var ju tufft då, men så här med distans så kan man skratta. Och så där. Jag har ju pratat med Wikegård, jag tycker.
Wikegård är ju jävlig kille och Brynäs i grund och botten.
Om man tittar på han idag jämfört med, så har han är ju mycket mer nyanserad och när han pratar ishockey och det, så att han har växt till sig.
Han har blivit snällare med åren som de flesta. Som Ken Hitchcock har blivit snällare. Ja.
Man blir mer sympatisk med åldern.
Ja. Men hur skulle du vilja säga, hur är din relation till Brynäs idag? Du fick ju gå som tränare nu den 5 november 2018.
Ja, om man tittar på den bit, jag menar, gå som tränare, det är liksom inget,
det får alla göra.
Det får alla göra. Ja. Man brukar några gamla myntat uttryck, om man inte fått gå som huvudtränare så har man inte varit tränare.
Men man ska få sparken två gånger innan man är riktig tränare, sa Artur Blomsten till mig igång. Det brukar jag köra med.
Ja. Ja, ja, men då får jag kriga på. Då får jag jobba med kvar på något sätt. Nej, men om man tittar på... Visst kan man ta sparken som tränare. Det har jag liksom inget problem med. Men om man tittar hur samhället har utvecklats idag med grundvärden och värderingar och allting det här med att ta hand om personal och som är så viktigt idag. När man inte får en förklaring varför man får gå. Det är mer det som gör att...
Ja, för du sa det, jag blir lite förvånad, sa du.
Ja, förvånad och liksom fortfarande tycker jag inte att jag fått någon riktig förklaring varför jag fick lämna. Och det kan jag tycka att oavsett om man jobbar i ett företag eller en förening så är man skyldig det, kan jag tycka. För att jag vill ju växa och lära mig av mina misstag som jag troligtvis måste ha gjort nu då, och få ta med sig det för att kunna gå vidare och utveckla mig själv som person. Och där är jag inte riktigt hemma med den situationen idag.
Men har det inte varit ett väldigt turbulent år i Brynäs med Stefan Bengtsén som fick gå, du, Björn Larsson som fick gå, nu hade vi någon stor stjärna här, Kristol han hette, som inte som försvann också.
Jo, det har varit... Ja, men det har varit rätt så turbulent i Brynäs år.
Ja.
Men de har ju nya planer som de håller på jobba med nu, så att det kommer nog ha gått ur det här också.
Ja. Du, bilförsäljare läste jag någonstans att du skulle bli också. Hur nära har du varit? Har du sålt några bilar någon gång?
Ja, mina egna privata.
På Blocket.
Ja, på Blocket. Ja.
Och den... Ja, visst var det så? Du var på väg in att bli bilförsäljare?
Nej, jag
har
inte.
Har jag bara drömt
nej,
det eller?
Ja, nej, det måste vara det. Jag vet att det nämndes långt, långt tillbaks. Innan man hade spelat på
det tid. Det är rätt så vanligt annars. Ja. Pekka Lindmark och gamla Honken som är härifrån. Ja. Han är i Jönköping. Ja. Han har sålt bilar, vet jag.
Så ja, men det finns. Vi har ju bra anknytning till Bilmetro här uppe. Och så Volvo bilbolaget. Där, så att, nej, inte än i alla fall.
Du, 2008 slutade du efter den här kvalserien. Efter 7-0-segern i Västerås.
Ja.
Var det ett svårt beslut? Menar, du har hållit på så länge, du gick ju på övertid, på övertid, på övertid.
Jag har sagt så här, om man hade spelat i ett Brynäs som alltid var i slutspel, som gick till slutspel, semifinal, då har jag gärna fortsatt spela. För jag hade liksom inga skavanker i kroppen, och sen är det ju upp till sportchefer att tycka om att man fortsatt duger. Men om man tittar på de senaste åren så har jag nog kunnat fortsatt att spela ett år till i alla fall. Men med tanke på situationen som jag kände då i Brynäs, turbulent och kvalserier, inte kvalserier precis varannat år. Glädjen börjar försvinna när man spelar ishockey. Slutspel, det är glädje. Kvalserier, det är ångest.
Hur var det på hur träningar och sånt där, försäsonger? Tyckte du det var okej och roligt? För en del vänder det på slut och säger att träningarna förstod nästan roligare.
Jag håller med dig. Jag tränar ju bättre med åren.
Ja.
Ja. Så jag hade ju inget problem med sommarträning. Att jag skulle köra själv och liksom inte ville göra det de andra gjorde. Utan där drev jag nog på rätt så bra.
Ja. Hur kommer det så att det blir roligare att träna alltså efter en viss gräns?
I början
tyckte du inte det var kul med försäsongen.
Nej, men då hade man inte förstånd det. Men liksom samtidigt, man hade ju etablerat sig som att vara bra ledande spelare i lag, och den platsen vill man ju behålla. Man vill ju liksom inte tappa rank gammal bäll, utan då krävdes ju att man tränar mycket om man skulle behålla, så det vette hade jag ju fortfarande kvar.
Det var ingen större sorg då.
Nej,
det var en lättnad efter jag hade klarat
ja,
av.
Det var här, en väldigt var... lättnad.
Ja.
Jag menar i början på den kvalserien som jag sa, vi var ur. Och då börjar snurra bra. Ja. Tänker man, ja, kanslipersonal, ja, då måste 20 stycken sluta där. Och vad händer där med dem? Och liksom det blir såna konsekvenser när man åker ut i en SHL.
Ja, det är mycket pengar som försvinner. Ja, TV-rättigheter inte minst.
Och vara med om det. Inte vunna SM-guld, så ska man vara med och spela över Brynäs ur SHL. Nej, det hade inte varit någon höjdpunkt i livet.
Men och sen började du ju lite grann på på kansliet med lite scouting och sånt. Höll på något år sedan. Drar du iväg med en gammal Gävlebo, Gunnar Persson, till Rögle och blir assisterande tränare i Skåne.
Ja, Gunnar ringde ett antal gånger och frågade om jag var intresserad. Ja. Nej, men Gunnar, vad fan, familjen och barnen går i skolan och flyttar till Ängelholm. Och kändes långt.
Ja.
Men sen var det förändrade arbetsuppgifter på kansli och det kändes som jag inte liksom, jag kom längre från hockeyn och jag ville jobba med hockeyn.
Ja.
Så ringde Gunnar en gång till och så tog jag ett samtal med frun och sa, men stick iväg på det där ett år. Och så skrev jag ett års kontrakt där med Rögle.
09-10, hur var det då att bo liksom långt ifrån familjen? Och...
Nej, men det var ju lite, det blir ju lite, man bor i en lägenhet och sitter ju oftast för sig själv. Och jag jobbar ju mycket med video och analyserade, jag var ansvarig för powerplay, boxplay och fick sitta och jobba med det och men mycket själv. Men som tack vare hade jag ju Gunnar och hans fru som var väldigt mötesgående, så jag umgicks ju väldigt mycket med dem.
Mm.
Och träffade även en annan kille som jag umgicks mycket med.
Men det blev bara en säsong nere i Ängelholm.
Ja.
Sen åker du hem och sen så är du huvudcoach och du har allting i Valbo under 4 år är det. Fem år är det till och med. Mellan 10 och 15. Du har allting.
Allt
är det var, Valbo, utom spelare.
Det var...
Är du spelare också?
Nej.
Nej,
de var nära.
Ja.
Det var bara byta keps, vet du, va? Sportchef, skruva skyltar, ringa reklam. Ja, allt. Ja. Ja. Nej, men det var en jättelärorik period.
Ja.
Och då fick mycket kontakt med företagare och personer som man knöt upp och som ville hjälpa, som jag ville skulle vara med och hjälpa oss och behålla den statusen som Valbo hade där ute. Mm.
Valbo är där från Bäckström, va?
Ja. Mm. Så det var ett väldigt hårt jobb men väldigt roligt och intensivt.
Mm.
Mycket nya kontakter och komp som man lärde känna där ute.
Det känns ju, Tommy, som att du är den här, alltså, du älskar hockey, du vill vara i omklädningsrummet och du fixar och donar. Alltså, du...
Hockey har ju alltid hängt runt hockey. Och på något sätt så säger man nu, men jag ska koppla bort från hockey, men liksom, det rycker i trådarna ändå till slut. Vet du, man försöker lova frun ibland att men det är lugnt, liksom, smygkolla lite resultat och liksom, går hon upp så slår man över och kollar och byter ibland. Hockeyn har varit, jag ska inte säga en stor, det har varit mitt liv egentligen.
Det har det ju varit. Med tanke på att du kommer fram ung och talangfull och hela den här långa karriären. Som du har haft.
Och tiden ute i Valbo, få jobba där ute med ungdomarna och föräldrar som engagerar sig. Möten och engagemang och det konfliktlösningar. Och det var jättelärorikt.
Ja. Hur ser det ut nu då? Vad vill du göra inom hockeyn nu? När vi sitter här, du har lämnat Brynäs som huvudkurs tidigare under säsongen. Vad ser du framför dig? För att det är ju hockey du vill ägna dig åt. Allt annat känns ju konstigt.
Ja, det...
Eller finns det något annat som du drömmer om?
Jag har inga drömmar. Jag vill jobba med människor och med folk.
Ja.
Just nu sitter man hemma här och det är kul att du kommer en sån här dag. Så att får man slå ihjäl några timmar och prata lite hockey och lite annat skit. Så att, hockeyn, ja, kan jag hitta några lösningar genom hockey? Men jag vet inte om jag är beredd att flytta och ta några större steg eller på det sättet. Utan att frun har bra jobb, grabben går i skolan och behöver stöd och stöttning i de bitarna. Och jag känner inte att kanske jag är mogen för eller sugen på att flytta iväg.
Ja, det vet ju alla. Sparken får man ju som tränare. Man får flytta, man får sparken förr eller senare.
Ja. Så att jag får fundera på det lite om man ska sadla om och göra någonting annat. Jag har drygt ett år på mig att fundera i alla fall.
Om de skulle ringa, vi bara tar hypotetiskt. De skulle ringa från Hockeyallsvenskan, från Stockholm, något Stockholmslag eller från Småland. Och säga, Tommy, vill du bli huvudcoach hos oss? Vad skulle du säga då?
Spontant nu, nej.
Men?
Men. Man måste ju fundera och lyssna i alla fall.
Ja.
Men spontant nu så skulle jag nog säga nej.
För, jag menar, du... Som du säger, vi tittar på att byta här och där. Hur spelar de powerplay? Hur gör de det? Alltså, allt det här finns.
Det
är jättespännande fortfarande att hålla på och titta på sånt.
Ja. helt klart.
Ja,
ja, ja. Nej, men jobba och utveckla. Man kan ju liksom få andra roller också, men kanske jobba kvar inom hockeyn på något sätt. Mm. Men jobba lite med utveckling och ta tag i de unga spelarna och göra dem mogen för det som komma skall och den där biten också.
Lite akademiansvarig eller något sånt där?
Ja, typ ja. Och sånt.
Ja.
Ja. Ja, jag får spåna lite grann. Ja. Och se vad som dyker upp, om det dyker upp något.
Ja, det gör det, du ska se när du har varit med i den här podden. Tommy Sjödin är öppen för förslag. Du, vem är den bästa spelare du spelat med? Med?
Mm. Ska jag
prova? Det får vi ta en sån här stycke, du får tänka högt om du vill.
Ja, men det, jag har ju spelat med så många.
Moderno, Sjödin, Säkic.
Jag har ju spelat med Foppa, jag spelar med Sudden, jag spelar med Säkic, Moderno. Som jag spelar med. Mm. Mm. Ja, det är väl topp, de topp fyra om man ska säga så. Mm. Sedan har jag spelat med, jag menar här i Sverige har jag spelat med Janne Larsson, en eminent center som har hjälpt mig mycket med min karriär och säkert jag honom också. Vi spelade ihop. Micke Johansson i landslagen, klok och bra center. Och Stillman var ju min backkollega i många, många turneringar. Jätterolig och bra back och vi bodde ihop och liksom har betytt mycket för mig som spelare också. Man hittar en kemi och man pratar mycket som ishockey. Så att, nej, men om man ska ta individuellt skickliga spelare så kommer vi in på Foppa och Sudden.
Ja, vem tar det då? Jag hoppades att det...
Nej, jag vet inte. Jag har ju spelat mest med Sudden. Jag har ju en bättre relation med... Jag har ju umgått mycket mer med Sudden som människa där också. Så att jag har ju bara spelat en VM-turnering med Foppa, då vann vi ju, så att ja. Då är Sudden med också.
Okej då. Okay. Vem är den bästa du har spelat emot då?
Uff, det är många. Jag har ju spelat mot...
Lemieux eller Gretzky?
Ja, jag har mött bägge då.
Jag vet det.
Nej, men jag föredrar ju faktiskt... Jag tittar ju hellre på Lemieux som hockeyspelare än Gretzky. Jag tycker han är en skönare spelstil. Så att Lemieux är lite lurig.
Han är svårare att möta.
Ja.
Ja. Räckvidden och...
Ja, styrkan och pucksäkerhet. Alltså, Gretzky hade det också. Men han var mer en framspelare. Lemieux gjorde ju mer mycket på egen hand. Jager var inte heller rolig.
Nej.
En mot en eller?
Han bara vände bort den då.
Ja, det är många. Ja. Många stjärnor.
Hade du någon sån här som att nej, inte han sån här... Jag vill inte möta honom. Nej. Alltså du vet, det kan ju bli så de spelare så liksom, det behöver inte vara den absolut bästa, men det går liksom, det blir alltid dåliga matcher mot den där.
Lemieux kommer jag ihåg och avgjorde i Met Center där en match. Han gjorde två baljer mot oss och en i tomkast, men annat var ju ett sånt här highlight mål. Mm. Tur satt man ju på bänken och tittade på. Och inte blev så uppsnurrad. Nej, han var bra tycker jag.
Ja, men den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för Tommy Sjödin?
Nej, om man tittar på jag tycker, även fast jag har haft Conny Kurre var bra, jag hade Kurre ja, under många år. Han hade, tycker jag också, en bra ledarfilosofi och lät laget ta ett stort ansvar och han visste vad han hade för material när han kom. Det är duktiga spelare som kommer, så han lät oss vara mycket involverad. Men styrde ju även upp ett bra spelsystem då, som höll oss inom för ramarna. Och spred glädje i lag så att man längtade till nästa samling. Och det var ju stor del Kurres förtjänst också, med ledarstaben runt omkring. Hovelius bland annat. Då.
Just det, för in i Gävle också.
Ja, så det är lite olika perioder i livet.
Hitchcock då?
Ja, men Hitchcock, han var ju... Ja, men det blir liksom lite olika perioder. Jag säger någon som är liksom speciellt... Staffan Tolson var ju bra när han kom hit till Brynäs och gav en förtroende. Man kände stor tillit till honom och det. Mm. Stigge hade jag ett år, men liksom...
Stig Salming,
ja. Jag brukar säga, han lärde inte mig att slå någon flippass.
Nej. Var det någon ungdomstränare och sånt där som har betytt mycket förr i tiden i Timrå? För det brukar jag... Det kan ju vara så.
Hade väldigt många olika, liksom blandat där, men jag... Det kan man ju säga. Jag menar, jag har inte pratat om uppväxttiden i Timrå som hockeypojk. Från D-pojkar som det hette då upp till A-junior. Gudomligt. Vilken skola och vilken liksom engagemang. Och det har säkert alla säger säkert likadant. Men jag måste också nämna det. Så att det är enormt vilka möjligheter och vilka ledare och vad roligt man hade.
Nu har du ju varit tränare själv också. Då måste jag ju ställa frågan, vilken är den bästa spelare du har tränat?
Jag har ju bara tränat Brynäs.
Så det var Valbo också.
Ja, men...
Rögle har du varit med och tränat också.
Ja, där hade vi ju en som jag tycker som var väldigt bra då. Det var ju den här Sjögren som är tillbaks nu i Rögle. Det var en... tog ett stort ansvar fast han var så ung då och drev på de här Kempe och Hjalmarsson. Det var en bra kedja där. En ungdomskedja på den tiden.
Hur är du som tränare? Är du tuff? Har du de där svarta ögonen som...
Jag är rätt så engagerad. Ja. På bänken, jag följer med spel och lever mig in i spelet. Mm. Och kan då kommentera spelet under liksom gå där och liksom engagerad på det sättet.
Så det går inte att få, du vet ju, du är uppvuxen med tränare som idag inte skulle fungera. Alltså det här management by fear
är
borta nu. Det går inte. Nej, du måste kunna motivera.
Ja, och jag försöker jobba mer med engagemang och få spelarna involverade i systemet, prata tillsammans, hitta utifrån stommarna som vi hade då, i att de håller sig innanför det och hitta egna kreativa lösningar i spelet. För det händer så mycket ute på isen. Så du kan inte prata om allting. Du måste ju ha riktlinjer i grundidén. Sen måste spelarna kunna kreativt lösa saker och prata ihop sig när de får spela tillsammans och lösa saker på eget sätt. Och det måste man låta dem få göra också.
Men det är en balans där, hur mycket du ska styra och hur mycket du ska låta till fri.
Och svensk, om man tittar svensk hockey idag tycker jag är väldigt... Det handlar mycket om defensiv, liksom försvara sig, backchecka och liksom det ska, och det måste du göra idag i SHL, annars har du spelare som ligger och fiskar och tjuvar, då torskar du matcher. Så Sverige är en svår liga att komma och spela i. Många AHL-spelare som gör mycket poäng där borta, de har lite svårt att anamma den här rollen att de måste ta den här backcheckingen. Jag vet inte om du tittar på mycket NHL-matcher. Många stjärnor som gärna tar det lite lugnt i hemåkningen och väntar på en spelvändning. Och så är det inte. Så funkar det inte här. För då blir du straffad. Så Sverige är ju lite tråkigt så tycker jag. Du har inte utrymme riktigt för att fiska och skapa snabba spelvändningar och bli frilägen och som det kan bli mer NHL.
Ja, tycker jag att det blir sämre underhållning därmed också.
Ja, nu har jag bara tittat. Jag har inte tittat på så många matcher från början, men nu har jag bara tittat på ett antal matcher och tittat mer. Det är inte så att man sitter och njuter och tittar vilken bra hockeymatch det är. Utan man tittar kanske lite mer taktiskt och det nu. För jag vill ju se individuella prestationer och det ser jag inte så många idag, utan det är Lars som kan göra. Jag satt och kollade på Mora, Spencer Abbott och tycker jag är en toppspelare.
Men tittar du på en hockeymatch med tränarögon, hur man brukar säga, det här är tränarna gillar, det är ingen tränarhockey. Eller tittar du som en hockeykonsument, som en supporter som vill bli underhållen?
Jag har inte hunnit bli helt skadad tror jag, utan jag försöker titta mer på lirarna, prestationer. Det gjorde jag jämnt förut. Jag tittar inte alls taktiskt hur lag spelade. Men där måste jag ju blivit, tack vare att man varit tränare så har man ju jobbat mycket med taktik och försöker man ju. Men jag försöker hellre att titta på individernas individuella prestationer. Och därifrån kan man hitta sådana och skapa ett lag och en känsla med sådana spelare. Det tror jag man blir svårslagen.
Du har ju familj också, Isabella och Sebastian med Zeta.
Ja, det är Zeta på allting.
Zeta på allting.
Nej, det blev en liten
men
grej.
Södin, det är inte med Zeta. Det är
inte än eller? Nej, men det är Sebbe, Sebastian med Zeta, Isabella med Zeta. Vi har Lissy här som ligger här.
Men det är inte efter Zlatan ju.
Nej, det är inte. Vi var före Zlatan.
Han var före Zlatan, jag menar det. Ja.
Ja. Och så har vi en katt som heter Zorro och en till hund som heter Simba. Så det,
det är Zeta. Ja. Ja, och dottern pluggar ner i Stockholm.
Ja.
Mediebranschen.
Ja, får se om hon...
Och din son spelar hockey?
Spelar hockey.
Ja, i Brynäs.
Nej, han spelar i GGIK heter
GGIK.
Jävla god templare.
Ja, just det. Det är många. Gamla honken var från Strömsbro, men det var
Elias Lindholm tror jag.
Ja, han kommer därifrån. Ja, just det. Ja,
det är några som...
Masken.
Kan han vara därifrån? Ja, det.
Virus Lindberg.
Wow. Ja,
det kommer jag inte ihåg. Man har varit med i Polken och bara två, jag kommer inte ihåg. Men det är Strömsborg, Gävle och Templar. Och så är det Brynäs,
Valbo, Huge.
Ja, just det.
Benström kommer från Huge, målvakten Sandström där kommer ut från Huge, så det är lite...
Finns lite.
Ja. Det är mycket klubbar som slåss. Ja.
Hur är det för honom? Jag får han bland jämför då? Du har ju Tommy Sjödin som pappa, eller får han höra det ofta? Eller?
Nej, de är hans ålder, vet inte vem Tommy Sjödin är.
Vet du inte vem Tommy Sjödin är
i Gävle? Ja, som tränare, men inte som spelare. Eller?
Vet du inte vem Tommy Sjödin är i Gävle? Så då får vi komma hit och göra fler poddar med legendarer. Alltså, för att och din fru bra som har varit med, hon har haft ganska okej. Det var några år i... Ja, du var i Schweiz var det i alla fall i 5 år, och så blev det ju ett par år i Nordamerika. Ja. Så.
Men vi trivdes väldigt bra som familj i Schweiz.
Ni gjorde det, ja.
Vi hade hästar och hon hade en egen, liksom, egen agenda på dagarna då, så att inte bara vänta på mig. Eller. Nej. Så att, nej, det var bra.
Hon är jävlig tjej. Hon kommer från, jobbar som personal, eller HR, vad heter det?
HR heter det, är sina fina ord.
Ja, visst. Personalchef heter det förr i tiden.
Ja, det var det.
Ja.
Det händer saker.
Ja. Du sitter och funderar och väntar och lurar nu på vad livet ska ta vägen för dig.
Ja, lite så.
Lite grann. Du är fri som en fågel.
Fri som en fågel. Och gäller att försöka, jag brukar liksom, när man fått sparken där och liksom börja oroa sig vad som ska hända. Men måste försöka njuta i den här tiden och ta vara på den här tiden och slappna av och ha det lite skönt. Och sedan ta tag i bitar lite längre fram.
Ja, har du någon devis som du lever efter när du sparkar av ett täcket på morgonen och tänker nu ska Tommy Sjödin gå upp och göra en bra dag? Har du något sådär som du tänker på, eller är det bara få på kaffet så fort som möjligt? Eller
nej, det har jag gjort länge. Jag tränar rätt så mycket på morgonen. Jag brukar köra 3 pass i veckan, kliver upp 5 på morgonen. Och att, ja, det blev så när jag jobbade. Det är en träningsgrupp då som kör 6 börjar vi. På ett gym nere. Och då är tanken att de som börjar 7 ska hinna med att träna. Så då kom jag med i den gruppen när jag var ute i Valborg. Så jag var där väldigt många år.
Men du är inte PT för dem, utan...
Jag kör fredagspassen.
Du kör fredagspassen?
Ja.
Och de hårdaste passen?
Ja.
Ja.
Trevlig helg.
Avsluta
man med.
Tommy, är det någonting, kärleken till ishockeyn har vi tagit upp, är det någonting som arenor i NHL? Du sa ju när vi pratade här innan att jag är glad jag har spelat i alla de gamla arenorna, för det är något speciellt med det gamla NHL, eller hur?
Ja, men det känns som så, man, de här gamla stjärnorna som var några år äldre än mig, som Gretzky, Lemieux väl inte äldre, men det, och så sedan de gamla arenorna, för de har ju försvunnit, de finns ju inte längre, men de har man spelat i. Medan de här nya, de har man ju fortfarande möjlighet att åka och se om man vill.
Ja. Berätta, alltså det var ju...
Gamla Chicago Stain.
Typ det där, va?
Ja, Chicago Stain, den här som satt och spelade. Och när man skulle gå upp, omklädningsrummen i de gamla arenorna var ju så små. Det var ju nästan så att... tanken från motståndarna var ju att nu ska de få sitta i något riktigt jävla rått hål. Och så var det ju i Chicago. Och så sedan upp för en brant trapp och se ut direkt på isen. Man visste inte om slipen skulle hålla upp den där trappen. Nej, så det var speciellt.
Boston Garden?
Ja, den har jag inte någon sån här superminne. Jag vet,
Forum?
Ja, där jag spelade bra hotdogs där uppe på pressläktaren. Så jag kommer ihåg, jag var Mike Modano bad mig, det var en match jag fick vila i Montreal där, då spring och fixa en korv åt mig före matchen. Då fick jag springa och fixa en hotdog åt dem, för det var så bra varmkorv.
Ja, sen har vi ju Maple Leaf Garden.
Ja. Sitter man, publiken sitter ju bredvid när man sitter ute på änden, när man fick sitta ibland. Satt man ju bredvid åskådan bara där. Men det var lugnt.
Och Madison Square Garden, den finns ju kvar idag. Det är den enda arena som inte har något firmanamn. Eller sponsornamn. Jag kommer att intervjua Tommy Söderström. Han sa att han gillade inte att spela i Madison Square Garden, för det luktade alltid elefantskit. För här var det cirkus på morgonen, sa han.
Ja, där fick man ju ett mål i alla fall. Men synd att jag inte sparade den pucken.
Vem var det på?
Vad hette han?
Var det Mark Richter?
Ja.
Var det Mark Richter?
Ja.
Han som vann Stanley Cup 94?
Ja. Slagskott.
Vilken var den första målvakten gjorde mål på i NHL?
Curtis Joseph.
Curtis St. Louis. Kojo.
Us Russ Courtnell, kommer du ihåg han?
Just det, Jeff Courtnells brorsa.
Det var hemma på Met Center. Ja, det var kul. Den tavlan har jag uppe. Den får de ju alltid. Första mål.
Ja, det blev sju pizzar med, ja, med Minnesota och en med Quebec.
Oh.
Ja. Vilka gjorde Quebec-målet mot?
Jag kommer inte ihåg.
Kommer inte ihåg det?
Nej. Jo, ja. Nej.
Jo.
Nej, det var inte. Nej, jag tänkte på att det var mot Rangers, men det var det inte. Det var det inte. Nej, jag kommer inte ihåg vilket mål jag gjorde mot eller med Quebec. Eller. Det var nog inget snyggt.
Var det inte?
Det tror jag inte.
Var det inte powerplay då?
Ja, var det säkert.
Ja, ja, Tommy, är det någonting annat som vi har glömt nu när du har chansen? Du har ordet.
Nej, men nu har vi pratat om rätt så mycket tycker jag. Det var en trevlig timme eller hur lång tid?
Verkligen, ja. Verkligen. Det var nog 2 timmar närmare bestämt.
Det är så.
Jag tror
ja.
Nästan det.
Ja.
Men det var trevligt har det varit. 101 ja. A-landskamper.
Ja.
19 B-landskamper.
Ja, de tog ju bort det där
vikingarna. Saknar du vikingarna? Skulle det behövas?
Jag har inte reflekterat över det, jag har inte tänkt så mycket, men jag tror inte den är så dum.
Men det är nästan så att vi har vikingarna varje vecka, eller ja, varje turnering nu.
Förut, man åkte ju parallellt inför VM åkte man iväg ja. På vikingarna.
Mm. Men nu är det så många spelare som är utomlands att det är...
Ja, du får inte ihop ett vikingarna. Det blir ingen slagkraftigt.
Nej, förmodligen är det väl därför. Nej.
Jag kan nämna det när du säger, och det har jag tackat dem för, men jag ska tacka dem en gång till. Bengt Åke och Mats Näslund. Jag hade 99 landskamper. Då ringde, det var nog inte för att jag kanske var över, att jag var riktigt kvalificerad. Som jag fick göra de 2 kamperna. Men det var inför OS Turin.
Ja, just det.
Då hade Sverige 2 träningslandskamper. En i Timrå, en i Lugano.
Ja. Då fick du...
Då ringde, jag vet inte ihåg det var. Och när jag frågade om jag ville vara med de där 2.
Det var ju fint.
För då fick jag göra 100 i Timrå och 100 första i Lugano.
2 din, 2 klubbar där det började och den proffsklubb som du...
Ja.
Utlandsklubb som ligger i närmast om hjärtat.
Ja, ja. Så det
Mats Näslund är en gammal timmer och kille.
Ja, jag brukar träffa han, jag brukar surra med han är rolig att sitta och snacka lite nostalgi med. Så att,
jag har varit hemma hos honom, han bor ju nere i Höviken.
Ja, ja det är jag evigt tacksam för. Ja. Från deras sida.
Det gick ju bra för dem sen också. De fick hjälp sen att vinna OS-guld
och, ja, det var kanske
och VM-guld samma år. Så det var liksom...
Jag tar på mig där.
Ja, det precis. Tack så mycket Tommy.
Tack själv.
Tack för att du lyssnade. Du kan komma i kontakt med mig genom Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.